Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. BioOil finns att köpa på apotek och på Lens, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, BioOil. Välkommen kära Vattnet går-lyssnare till sommaren 2022. Och den här sommaren har jag valt ut några extra göttiga, härliga avsnitt för dig som är repriser från Vattnet gårs otroligt rika arkiv. Jag hoppas att du aldrig hört det här avsnittet innan eller att du får träffa en gammal kär vän igen. Hoppas du får en underbar sommar med Vattnet går i dina öron. Hej, hej på dig och varmt välkommen till Barnet går med mig, Nina Campioni. Ja, Barnet går, där pratar vi föräldraskap, barns utveckling och allt däremellan. Ni vet väl att vi också har en mammagrupp på Facebook där vi pratar om exakt alla de här ämnena som ja, kan vara lite utmanande helt enkelt som förälder emellanåt. Och just nu pågår dessutom Vattnet gårs allra första föräldragrupp som jag och den här poddens egna expert Paulina Gunnardo har dragit ihop. Och jag kan lova att det är helt mysigt att träffas digitalt med flera föräldrar och bebisar och snacka om tiden med bebis hemma. Det märks verkligen att det är extra välbehövligt i dessa pandemitider att ses. Så håll utkik för kommande grupper och signa upp dig för att få din plats. Nu över till veckans gäst som ju tidigare gästat Vattnet går och berättat om sin otroliga förlossning. Det är ingen mindre än influensen, författaren och numera appgrundaren Mikaela Forni. För ni har väl inte missat att hon skapat en alldeles egen app för alla som är gravida. Baby Journey heter den otroligt fina appen som du ju hittar där man helt enkelt hittar appar. Nu ska vi prata om kolik och den där bedövande sömnbristen. Välkommen Mikaela Forni. Du, 1,5 år senare, hur är det att vara mamma idag?
Jag måste säga att det aldrig varit så roligt som det är nu.
Vad beror det på det, tror jag?
Nej, men jag tycker att det är så kul att ha en 1,5-åring. Jag vet att alla säger så här, åh, det blir bara roligare för hela tiden är barn, du kommer märka. Sen sitter jag här själv så förundrad över att det verkligen är mycket roligare för varje månad. Men jag tror att en sak som jag kunde uppleva var att många i min närhet eller andra kvinnor jag har pratat med verkar älska bebistiden. Medan jag kanske inte gillade bebistiden så jättemycket. Vilket gör att nu när han inte är en bebis utan ett litet barn, så finns det så mycket grejer som jag tycker är så härliga. Och jag blev så förvånad på ett positivt sätt över hur otroligt fantastiskt det blev att ha ett litet barn. Eftersom att jag tycker bebistiden präglades av så mycket annat. Mm. Och också det här med att bygga en relation till sitt barn. För även om jag kände en så stark koppling till Dante från det att han kom ut ur mig, eller ärligt talat från det att han var i mig också och liksom växte i mig, så nu är ju han och jag, vi är ju kompisar.
Ja.
Alltså så här, han är ju min kompis och jag är liksom kär i honom. Mm. Och han är mitt barn, och när han säger hej mamma eller titta mamma, eller när jag gör någonting han tycker det är kul och så skrattar han och säger mamma, typ som att säga gud, du är den roligaste människan på jorden mamma. Ja. Då bara känner jag så här, herregud, du är mitt livselixir. Du är det starkaste, bästa och finaste som någonsin har hänt. Och det spelar ingen roll hur mycket folk försöker förklara det för dig innan. Man förstår inte förrän man sitter där med sin brunögde lilla minipojke som tittar på en och klappar och säger mamma.
Så fint. Tror du, exakt beskrivning av exakt hur alla föräldrar känner. Vad heter det? Vad var det med bebistiden som inte var så himla, alltså lika härlig som det är nu?
Jag tyckte att den var väldigt påfrestande. Dante hade ju magproblem sen födseln och det var väldigt jobbigt att han mådde dåligt och att jag inte riktigt visste vad jag skulle göra för att han skulle må bra. Han sov väldigt dåligt och allt det blev så stor kontrast till vad jag trodde att det skulle bli. Det jag förstod att man sover dåligt och det är mycket amning och ett barn kan ha lite ont i magen. Men Dante som var på gränsen till kolik och skrek väldigt många av dygnets alla timmar om han inte var ute och rullade i vagnen eller satt i bergsselen, och ärligt talat ibland till och med då. Det var liksom, det var inte alls som jag hade trott. Det var så mycket jobbigare. Och jag har jättemånga andra i min närhet som säger så här, gud, bebistiden var så mycket enklare än vad jag trodde. Och då har jag förstått att det handlar inte om vad för typ av kvinna du är, utan det handlar om vad för typ av bebis du får. Vissa bebisar är så nöjda. De vill bara ligga och gossa och mysa. De älskar att amma. De har en mage som fungerar fint. Och har turen att slippa kanske förkylningar eller öronproblem eller annat som kan strula. Och så får man tillsammans en jättemysig tid under den här bebisperioden. Och sen så har du en sån som Dante som bara hade ont i magen och inte visste hur han skulle ta sig ur det. Och vi visste inte vad vi skulle göra. Vi fick reda på att han var mjölkproteinallergiker liksom efter lång tid. Och även när vi hade fått bot på det så började han med smakportioner. Och då visade det sig att han var överkänslig mot massa saker. Och
okay,
det var så mycket fix. Det gick, så här, om det var en dag utan magproblem, då var det en fantastisk dag. Sen har han alltid varit väldigt glad i alla fall. Men det var sjukt påfrestande alltså. Jag kommer ihåg en bild, så här, jag har en minnesbild från när Dante var spädbarn. Och Damon och Timmy då, som är min fästman och min bror som jag har Baby Journey tillsammans med. De är på väg hem för att de ska bolla någonting med mig med appen. Och jag ser dem längre ner på gatan och då är jag ute och springer så här, med vagnen runt kvarteret. För Dante är bara tyst om jag halvspringer med vagnen. Alltså typ galopperar. Och det regnar. Och de ser mig och bara, men vad gör du? Och jag har insett hur länge jag har sprungit så här. Får man ens springa så här när man har fött ett barn? Det här kan ju vara farligt. Tänk om jag får framfall. Alltså jag börjar tänka på så här hemska grejer. Så bara, vad fan håller jag på med? Det här är ju helt stört.
Men det där är så himla, liksom den desperationen, jag kan verkligen känna igen mig i det. Båda våra barn har ju sovit väldigt, väldigt dåligt. Man blir ju desperat och man bara, det enda som funkar, då måste jag göra det. Liksom. Det är det enda som gäller. Liksom.
Precis, och det är roligt så här hur man är ju den bästa föräldern innan man har blivit förälder. Så då minsann sitter man ju och predikar om att mitt barn ska inte få göra det. Och jag ska minsann bli en sån förälder. Mm. Så här känner minsann jag. Sen får man sitt barn och så inser att man gör vad som helst. Exakt. Bara för att barnet ska må bra och man själv ska må bra.
Mm. Har du kommit på någon sån där grej som du själv har sagt innan kids? Och som du nu bara, det där.
Skärmtid.
Mm.
Var väldigt så här, men gud, jag gillar ju att läsa böcker. Man behöver ju inte sitta med skärm. Ja, okej, men jag och Dante har läst alla hans 50 böcker. Alltså han har ändå många böcker. Han har alltid haft mycket böcker för att jag gillar böcker. Men så har vi läst dem 200 gånger per bok. Vi har läst 2000 böcker och det har gått 48 minuter av dem. Så här, bara, hur går den här ekvationen ens ihop? Jag förstår inte, hur kan tiden gå så långsamt? Nej, vet du vad? Här har du Greta Gris. Jag behöver få andas en sekund. Och det var sådana saker. Eller när han var liksom helt hysterisk och ingenting funkar. Ja, då blir det skärmtid. Jag sa att jag inte skulle göra det, men nu gör jag det. So sue me.
Ja, exakt. Men du, fanns det någonting jag tänker, liksom, det är en sak att hitta liksom, sätt att få bebisen att inte skrika, men fanns det någonting som du kunde göra för att du inte skulle gå sönder helt enkelt av den anspänningen som du faktiskt är att ha ett barn som är väldigt missnöjt, kan man väl säga.
Alltså jag har gått i terapi sedan i vintras för att verkligen så här bearbeta det rent psykiskt. Mm. Det så här effekterna av mycket dålig sömn och sånt. Och det roliga var att när jag sökte för terapin så sökte jag för helt andra grejer. Men sen när jag frågade henne varför diagnosen hade satt på mig av ren nyfikenhet så sa hon att hon hade satt diagnosen sömnstörning. Mm. Och då förstår man vad dålig sömn gör med föräldrar på sikt. Mm. Och jag tror att har man inte haft barn som har sovit dåligt så förstår man inte hur fruktansvärt jobbigt det är. Att jag och Damon sitter här nu 1,5 år senare. Vi har precis fått liksom en sömnrutin som fungerar. Och vi båda inser hur så här skärrade vi är, hur ärrade vi är, hur mycket det har tagit på oss. Alltså jag ställde honom en trevlig fråga vid middagsbordet. Han sken upp och sa, gud, jag minns inte sist du frågade mig någonting.
Nej.
Jag bara, åh herregud, vad har hänt? Jag som älskar att prata med dig någon. Det är ju det bästa jag vet. Men jag är för trött. Jag har blivit som en zombie. Mm. Ibland kan jag komma på mig själv och bara sitta och stirra in i väggen. Liksom. Men jag tror att det som har gjort att vi ändå har orkat ta oss igenom lång period av dålig sömn och jobbig bebistid, det har varit, och det är mitt bästa tips till alla föräldrar, dålig sömn eller ej, att be om hjälp.
Mm.
Alltså att be om avlastning. Jag har ringt Damons pappa som är pensionerad när jag har varit desperat och sagt att ta Dante, jag måste få vara i fred. Jag måste få liksom stänga dörren om och lägga mig i ett svart rum själv i 2 timmar.
Mm.
Och då har han kommit och sagt att jag tar honom. Jag har inte haft prestige då. Det har inte handlat om att alla andra mammor orkar ju ta hand om sina barn. Jag borde ju också det. Mm. Utan bara släpp prestigen, släpp dömandet mot dig själv, släpp de där dåliga tankarna. Ring någon du är trygg med och säg, jag behöver hjälp.
Mm.
Och jag har ju vänner som kanske inte har familj som man kan be om hjälp. Och då har jag bara sagt så här, be vänner om hjälp då. Jag har haft kompisar där jag har kommit och tagit deras barn bara en timme. För att de så här, vill gå på en manikyr i fred.
Mm.
Bara för att få en timme i fred där du inte har en ledsen bebis på axeln.
Mm.
Så här, våga be om hjälp.
Det där är så viktigt och faktiskt sjukt nog svårare än man tror att göra. Jag vet att när vi hade det som värst med Rocco och vår son, så var vi till och med, vi bodde till och med i Italien då hos min mans liksom, familj, om man säger. Ändå, och trots att de var så här, vi kan ta Rocco liksom, i natt, ändå så skulle jag så här, nej, men han vill ju vara hos sin mamma och liksom, jag behöver honom typ. Så sjukt, alltså jag var, du vet så här, efterhand blir det så här, hur liksom, jag var ju sjuk i huvudet liksom. Och det var ju också en följd av sömnbristen, att man kunde inte tänka vettigt liksom. Och kunde inte prioritera mig själv.
Och jag tror det är så vanligt att, som du säger, så här, nej, men jag behöver honom och han behöver mig. Och det blir bäst om vi sover tillsammans. Så bara, fast blir det verkligen så dåligt då, om han sover med sin farmor som älskar honom jättemycket. Som är en jättetrygg person i hans liv. Och blir det verkligen så jobbigt för dig då? Kanske blir ganska skönt. Testa och se. Och självklart har det funnits gånger jag har lämnat bort Dante och inte kunnat slappna av. För det har känts jobbigt. Jag har saknat honom. Jag har känt att, men gud, jag vill bara vara med honom. För det är ju jobbigt. Man älskar ju sitt barn och vill vara med sitt barn. Men då har faktiskt Damon alltid påmint mig om att, så här, nej, nu ska vi bara slappna av. Vi ska sova. Vi ska ta återhämtning. Kanske dricka ett glas vin och prata med varandra. Han har det inte dåligt där han är. Kom ihåg det. Och det är ju en viktig påminnelse att säga, om man lämnar sitt barn med människor som barnet älskar och som älskar barnet,
verkligen,
så kommer det inte bli dåligt. Snarare tvärtom. Dante är aldrig så glad som när han får vara med sin familj.
Ja. Exakt. Ja. Nej, verkligen. Jätteviktig input, helt klart. Jag tror också, liksom, jag känner också i vårt samhälle överlag lite dåliga på att be om hjälp överlag. Inte bara när det gäller barn, utan det är väldigt mycket man ska klara det själv. Liksom.
Ja, det är nog ganska svenskt. För att i många andra kulturer så lever man ju inte så. Utan där hjälps ju hela familjen åt när det kommer ett nytt
hela
barn.
Hela byar liksom.
Ja, och det tycker jag att vi ska komma ihåg här. Där vi har fastnat så mycket vid just det här. Att man ska klara sig själv. Och att det nästan är fult att be om hjälp. Jag har flera gånger fått kommentarer om att jag inte verkar älska mitt barn. För att jag väljer att lämna bort honom så mycket. Och det är en helt absurd sak. Vad har min kärlek till Dante att göra med att jag lämnar bort? Snarare tvärtom. Att ge honom flera trygga vuxna i hans liv, det är den finaste gåvan jag kan ge honom. Det är ju jättestort att se honom skina upp när han är med sin mormor och morfar. Eller se hans blick när han förstår att vi är på väg hem till farfar nu. Och han har knappt tid att säga hej då till mig. För han ska bara in och han vet det roliga som väntar. Då känner jag att jag lyckats som förälder.
Ja, visst. Verkligen.
Så inget barn mår bra av många bra vuxna. Nej. Eller mår dåligt. Mår dåligt av många bra vuxna.
Nej,
det kommer aldrig vara dåligt.
Precis. Exakt. Det är som att Sverige har tappat bort den här kollektiva tanken som var så fin en gång i tiden.
Ja, för den är fantastisk. Jag själv växte upp så. Min farmor och farfar bodde en gata ifrån oss. Och vi fick cykla dit när vi ville och vara där hur ofta vi ville. Och ofta ville vi vara där mer än vad vi ville vara hemma. Och jag har jättebra föräldrar, så det handlade inte om det. Det var bara så roligt att vara med dem också.
Det är klart. Det är väl bara en superhärlig möjlighet att ha fler händer att hålla i.
Verkligen.
Jag tänker på det här just att du får såna kommentarer ibland. Har du blivit utsatt för så kallad mom-shaming?
Absolut.
Hur känns det?
Men, alltså, jag har blivit lite sårad i perioder. Framförallt i början av mitt föräldraskap. Men om jag ska vara helt ärlig. Och jag är verkligen en sån som tar åt mig mycket av negativ kritik på sociala medier. Och i perioder så har det drabbat mitt privatliv jättemycket under de här 17 åren som jag har varit influencer. Det har verkligen varit jättetufft. Men när det kommer till just mitt mödraskap så är jag har så svårt att ta seriöst att någon skulle säga att jag är en dålig mamma. För jag vet att jag är världens bästa mamma. Mm. Det är en sån sak som är så grundtrygg i mig. Alltså den vetskapen om att jag är bäst. Jag är världens bästa mamma. Jag ser det på Dante. Jag vet, jag känner det hela min kropp och själ. Det bandet jag har till honom och det vi har tillsammans. Ingen kan få mig att för ens en halv procent tveka på om det skulle vara på riktigt. Alltså jag gör allt för honom och jag vet att jag gör allt för honom. Och om någon kommer och säger att jag inte gör allt för honom för att jag går ut och har en fyllekväll med mina tjejkompisar och att det skulle vara ansvarslöst och att jag inte älskar mitt barn och att jag inte är en bra mamma. Det är ljug. Att ta hand om mig själv, det är också för Dantes skull.
Mm. Exakt.
Alltså, nej, jag känner mig, jag är fan världens bästa mamma och ärligt talat, alla är det.
Exakt.
Vi gör ju bara helt olika.
Jag är glad jag blir att du säger det. Jättehärligt och uppfriskande att höra. Det är 100% sant. Mm. Så bra.
Och man ska komma ihåg det, att säga, okej, vi alla gör ju olika. Så som du uppfostrar dina barn, du och jag kommer inte göra på exakt samma sätt.
Nej.
Men jag dömer inte dig för det du gör i ditt sätt, för jag vet att du gör det bästa. Och du gör det som du tror är bäst.
Exakt.
Så om du har ett sätt att söva dina barn på, jag ett annat, så finns det inte ett sätt som är rätt eller ett sätt som är fel. Utan du gör på det sättet som är bäst för din familj och jag gör på det sättet som är bäst för min familj.
Mm.
Och om du, jag är en sån som lagar ekologisk mat från grunden och har gjort det sedan mitt barn föddes. Jag är inte en sån. Och du är så här, aha, nej, men mina barn lever på falukorv och makaroner. Okej, jag är inte en bättre mamma för det. Det finns någonting annat där du investerar 100% som jag kanske inte orkar investera lika mycket.
Mm.
Vi alla saker vi är bättre på eller sämre.
Mm. Så är det ju verkligen.
Så, ingen är perfekt, så man ska inte sitta och tro att man själv är det. Liksom.
Nej, men det måste vi ju någonstans lära oss även på sociala medier.
Ja.
Ja. Men du, hur tänker du liksom, hur är ni framåt? Det här tycker jag är lite intressant för att jag och min man är just i den här diskussionen nu. Pratar du och Damon om barnuppfostran, att så här vill vi göra med det här och så här tänker vi med det här, eller är ni mer så här go with the flow magkänsla föräldrar?
Jag tror att Damon är lite mer att han vill prata om uppfostran och vill att vi ska ha en gemensam väg framåt. Och jag är lite mer go with the flow och känna in. Däremot så är det viktigt för mig att ha en bra, alltså att det ska finnas en uppfostran.
Mm.
Att det inte ska vara så här, oj, mitt barn fick de här dåliga sidorna och jag vet inte hur det hände. Utan jag har vissa krav på, jag tycker att man ska bete sig som medmänniska. Och för mig är det viktigt att Dante växer upp och blir en god medmänniska.
Mm.
Som är snäll och som har ett stort hjärta, som ser människor. Som behandlar alla lika och som är kärleksfull. Och om han skulle ha tendenser eller visa sidor där han inte är det här, då är det viktigt för mig att han, ja men, att jag talar honom till rätta eller hjälper honom att hamna på den vägen som jag tror är viktig för att vara en bra medmänniska.
Mm.
Men med andra saker, att säga, jag vet inte. Inte äta banan i soffan eller att man inte får röra mammas saker. Där är jag lite så här. Ta hela min necessär, sminka dig med vad du vill. Gå till förskolan med rouge. I don't care. Liksom.
Ja.
Och så kommer Damon hem och säger, har han rouge på sig? Och jag bara, ja, han ville ha det när jag tog på det. Han bara, okej, men ska han verkligen få leka med dina saker? Så, ja, det får han.
Ja.
Det är inte så noga. Men om jag skulle föra att han hade rivit ett annat barn på dagis, då är det viktigt, eller förskolan, förlåt, då är det viktigt för mig att prata om så här, varför har han gjort det här och vad kan vi göra i vårt föräldraskap för att han inte ska göra illa någon annan. Så ja, vi försöker prata. Jag tror att Damon är mer intresserad av det än vad jag är, men det är nog viktigt för oss båda att inte bara lämna hela hans personlighet åt slumpen utan att försöka guida honom på rätt väg framåt i livet.
Exakt.
Jag vill att han ska bli en bra människa och en bra man som han ska växa upp till att bli.
Mm.
Som behandlar alla jämställt och lika värde och ser sin omgivning på ett kärleksfullt sätt. Liksom.
Exakt.
Det är det viktigaste för mig.
Ja, eller hur? Det här man har ju ett stort ansvar som förälder till alla barn, men i synnerhet med pojkar kan man ju känna.
Verkligen. Sen är det ju svårt med uppfostran för att nu har Dante kommit in i förtrotsen och fick sitt första förtrotsutbrott.
Mm.
Och då var ju jag den föräldern som jag själv har sett inne på ICA och tänkt, gud vilket jobbigt barn du har, gör något för fan. Och så bara stod jag där och såg mig själv utifrån. Jag bara, jag är den. Mitt barn bara skriker, det snor överallt. Han försöker liksom, vet inte, varken ut eller in, vägrar göra som jag säger. Och han är mitt uppe i ett raseriutbrott. Och jag står där helt handfallen och bara, hur är det nu man ska göra? Och så försöker jag tänka så här, vad har jag tyckt att de andra föräldrarna som har haft deras barn med deras skrikutbrott, vad tyckte jag att de skulle göra? Sen bara, det vet jag inte. Jag bara, bara tänkt mig om och så här, fy fan vad jobbig unge.
Fan vad jobbiga.
Så jag har gått vidare. Och nu stod jag där med den jobbiga ungen själv. Och insåg att jag vet inte vad jag ska göra. Vad gör man?
Och du hade inte det stora barnlexikonet med dig så du kunde bläddra i. Jag bara, nu ska vi se.
Men gud, jag kände liksom att jag ville sätta upp en live på Instagram och bara, hej, vi har ett litet utbrott på gång här. Andra föräldrar som har större barn, vad gör man? Men jag antar att man får så här learn by doing. Och när nya saker kommer i barnens liksom utveckling och för varje månad, då får man försöka så här, okej, nu är han i det här. Hur ska jag agera nästa gång vi hamnar i det här? För att det ska bli så bra som möjligt.
Exakt. Jag ska även fråga poddens expert. 17 man ska göra åt de där utbrotten på ICA. För vi har alla varit där, känns det som.
Alltså gärna. Fråga experten. Viktigt.
Exakt. Eller hur? Du, lite snabbt också innan vi avslutar. Ni har ju ett andra barn, du och Damon, tillsammans.
En baby-app. Ja, vi har ju en app som heter Baby Journey. Det är en app som riktar sig till gravida, partners och småbarnsföräldrar. Så att från att du blir gravid eller din partner blir gravid eller någon i din familj upp tills att barnet är 2 år. Mm. Så att du kan ju följa din egen resa, men du kan också följa familjsresa. Om man har en bror som vars tjej är gravid, eller om man har en, alltså typ, våra föräldrar följer Dantes utveckling i Baby Journey och sånt. Det är skitmysigt, så man kan, vi har en sån här delningslänk man kan skicka till mor och far, föräldrar och sånt, så att de också kan följa med, vilket är rätt bra, för att för varje månad som barnet går så har vi till exempel så här, det här kan man leka med barnet den här månaden. Det. Och det är ju jättebra, för att som mor och farförälder kan det ibland vara så här, vad tycker det här barnet om nu?
Lektigt ut. De kanske inte kommer ihåg exakt där. Hur det var när de själva var föräldrar. Liksom.
Det var ju ett tag sedan de var där. Vi kom på idén när vi väntade Dante. Vi tyckte att det fanns ett hål på marknaden för en app som hade alla viktiga funktioner, som hade innehåll av värde, som var väldigt fin och snygg, inspirerande, byggde community och mycket igenkänning. Om någon som lyssnar på den här podden har följt mig sedan innan, så vet de att igenkänning är typ det som jag har drivit. Det har varit så här mitt ledord som influencer. Jag älskar själv att känna igen mig när jag besöker andra platser eller människor online. Och det var så viktigt för mig att Baby Journey ska vara fylld av igenkänning. Så man kan följa influencers där under deras graviditetsveckor och med deras barn, deras tankar och funderingar. Jag har så mycket artiklar där man bara känner så här, vad skönt, okej, det är någon som skriver om det här jag undrat över.
Just det.
Och så jobbar vi med fantastisk vårdpersonal. Alltså barnmorskor, barnskötare, alltså så grymma människor liksom.
Mm. Grymt. Och så har jag sett att Vattnet går också finns där inne i appen någonstans.
Ja, det finns den. Vi samlar ju Sveriges bästa poddar inom den här resan. Underbar. Så Vattnet går finns där.
Fantastiskt, det tackar vi för.
Mm. Ja.
Men så kul att höra om dina tankar och upplevelser och erfarenheter. Tack så mycket för att du ville vara med.
Tack snälla Nina.
Tack snälla Michaela Pony för din ärliga beskrivning av första tiden med bebis. Missa inte avsnittet av Vattnet går med Forny som du hittar i avsnitt 84. Missa inte heller naturligtvis Michaelas fina gravidapp Baby Journey. Ja, hörni, kolik alltså. Vilken mardröm. Vad säger då experten och beteendevetaren Paulina Gunnardo? Ja, men du, kolik, det känns ju som en riktig jäkla mardröm. Och vi vet ju inte riktigt vad som orsakar kolik, men eftersom forskningen inte riktigt finns där. Men det har ju snackats lite om någonting med mage och tarmar och sådär. Vad säger man om kolik i allmänhet?
Man vet faktiskt inte vad kolik beror på. Exakt. Det finns en del idéer om vad det kan bero på. Och det blir ju extra jobbigt om man är förälder till ett barn med kolik. Ja, att säga, ja, det är ingen som vet varför och vad är det som händer med mitt barn. Man tror att det är... att det är ett omoget mag- och tarmsystem. Det finns också idéer om att det har med bakteriefloran att göra. Och sen så finns det också en del som tror att... vi har ju pratat om högkänslighet i några poddavsnitt. Men framförallt i avsnittet med Johanna Kajson. Och det finns en del som tror att det också kan spela in. Att när man har magknip som bebis och det är obehagligt. Så kan det liksom bli lite extra hos vissa barn. Att det blir jobbigare liksom, för att det gör mer ont. Okay. Men de flesta ändå verkar liksom hålla sig kring är väl det här omogna mag- och tarmsystemet och liksom nervsystemet. Därför att det man ser är när man, det är ju en tid innan man vet om det är kolik som är jättejobbig och där man ställer sig massor av frågor om barnet mår dåligt och är sjukt liksom. Men när man har utrett det och ser så här, det är inte, alltså barnet är friskt och mår bra i övrigt. För att det här handlar ju om att det är ett barn som skriker. Och man brukar kunna se att de spänner sig och kanske knyter nävan och drar upp benen mot magen. Och det ser riktigt ut som att de har magknip liksom. Och att de har det då ungefär 3 timmar. Oftast börjar det på eftermiddagen kvällen och håller i liksom några timmar. Och att det är i alla fall minst 3 gånger i veckan brukar man prata om. Då brukar man säga att det är kolik och liksom inte inom situationstecken bara jobbigt magknip. Liksom. Men så man vet inte exakt vad som orsakar den här koliken.
Ja, precis. Och det måste ju vara extra tufft att liksom inte veta vad man ska göra när ens lilla barn man ser så tydligt inte liksom mår så bra. Men hur påverkar det egentligen också mig som människa att ha ett kolikbarn egentligen? Rent generellt.
Rent generellt så är det ju så här, barnet är ju det viktigaste och mest värdefulla vi har. Mm. Och vi kommer hem med en bebis och det är vårt ansvar att ta hand om det här barnet. Och ofta brukar ju kolik börja visa sig efter så där 2 veckor. Och det kan hålla i sig några månader. Så det är ju verkligen den här första tiden. Och att som förälder då inte veta först till att börja med vad det är. Innan man liksom får det bekräftat att det här är kolik. Liksom. Och barnet mår bra i övrig tid på dygnet. Men att man inte kan hjälpa liksom. Det kan ju skapa en känsla av maktlöshet och det är ju det värsta man kan känna som förälder, att här står jag med mitt barn och mitt barn har det jobbigt och jag kan inte hjälpa, jag vet inte vad jag ska göra.
Exakt.
Därför att det finns ju knep att ta till, men återigen, man vet heller inte exakt, det finns liksom inget vetenskapligt bevis att så här, det här vet vi hjälper, det här botar, utan är barnet friskt och mår bra i övrigt, då växer det bort över tid och sen får man liksom ta till sig av såna här knep och testa det. Men det är ju, det väcker ju ofta en känsla av maktlöshet, av att man känner sig desperat. Det är otroligt påfrestande och kan också vara ganska omtumlande för att man är gravid och förväntar sig kanske att föräldraledigheten ska vara på ett visst sätt och så blir första tiden så otroligt tuff liksom. Så det, generellt sett så är det ju väldigt påfrestande liksom. För alltså ett gråtande och skrikande barn, det är som en gråtande och skrikande bebis, det kan ju verkligen slå på våra stresssystem. Och dels naturligtvis i omsorgsbeteenden som väcks liksom i oss, att vi vill hjälpa bebisen. Men när man då märker liksom att det här kanske inte hjälper så mycket, då är ju vi får ju ett stresspåslag och och förutom att vi liksom, det växer en omsorg i oss, så är också väldigt vanliga reaktioner att man kan bli irriterad, frustrerad. Man kan känna besvikelse över liksom hur den där tiden blev. Man kanske föreställer sig att det skulle bli så mysigt och så är kvällarna jättetuffa istället. Man känner sig ledsen. Liksom. Så det är väldigt vanligt att uppleva liksom, när man har en bebis med kolik. Faktiskt.
Ja, det är inte helt lätt att handskas med allt där.
Nej, det är jättetufft med kolik. Fruktansvärt tufft.
Ja, det har inte varit mycket sömn för Forni med familj. Och förutom då kolik, som ju naturligtvis spelar över på sömnen. Hur påverkar sömnen ens mående egentligen?
Jo, men sömnen är ju central för att kroppen ska kunna få den återhämtning som den behöver. Och kroppen behöver verkligen få komma ner i varv, liksom, både mentalt och tankarna får stilla sig under natten, men också fysiskt. Och har man erfarenhet av ett barn med sömnproblem, alltså inte bara att det, ja, men att det här vanliga som hör till spädbarnstiden, liksom, utan större problem med sömnen som de har varit med om, så kan man nog känna igen sig i känslan av att man vaknar men kroppen har inte vilat, liksom. Och det här påverkar ju kroppen väldigt, ja, men ens mående är väldigt negativt, liksom, för att sömnbrist kan göra att vi får ett sämre minne, vi får en sämre kognitiv förmåga, det är svårare att tänka klart. Det är många som känner där, man känner sig dum i huvudet när man har sovit dåligt. Gud, ja. Och det är ju faktum att man blir dum i huvudet av att inte få sova, för man kan inte tänka klart, för hjärnan behöver sömn, liksom. Och det är också det här med känsloreglering, alltså är man ledsen så kan det vara svårare att reglera den egna känslan så att man kan bli glad igen. Och just nedstämdhet och depression, det finns väldigt tydlig koppling också till just sömnbrist. Sömnbristen kan göra oss nedstämda. Så att egentligen kanske livet i övrigt. Ja, men jag med. Och det är ju, det kan ju vara så att livet i övrigt är bra. Man kan liksom inte hitta kanske en massa andra anledningar till att man är nedstämd. Men man är väldigt, väldigt, väldigt trött. Så att det påverkar ju måendet i allra högsta grad. Det är så sjukt viktigt att få sova.
Verkligen. Mm. Vi pratade också om det här med kollektivet som försvann. Mm. Alltså förr levde familjer och vänner mer som kollektivt och vi hjälptes åt och så vidare. Tror du, om du får liksom tänka framåt, att vi kan komma tillbaka dit? Eller är vi på väg mot än mer individuellt samhälle?
Ja, alltså och det här är en liten sån här trendspaning. Jag tror inte att jag tror inte vi kommer tillbaka till riktigt. Det beror ju på hur långt man backar. Men att man kommer tillbaka till att man verkligen levde tillsammans. För att det här individualistiska samhället har ju också fört med sig positiva saker. Att vi liksom kan få gå lite grann vår egen väg och bo som vi känner för och jobba med det vi vill göra. Vi bor inte på en och samma gård. Mm. Alla ska mjölka kossorna och sticka ut. Och, vad man gjorde. Men att man gick i sina föräldrars fotspår och så här. Men däremot så tror jag absolut att så här, och särskilt nu när det har blivit mindre tabu att prata om psykisk ohälsa. När vi verkligen blir varse att vi behöver varandra. Och i synnerhet när man pratar om föräldraledighet och den ensamhet man kan känna. Och så, den faktiska ensamheten. Typ så när vi pratar här om sömnbrist och kolik. Då blir det ju så uppenbart, liksom, hur mycket vi behöver varandra.
Mm,
och det tror jag faktiskt att när tabun om det här försvinner mer och mer. Så kan vi absolut komma tillbaka till att vi är mer tillsammans. Och inte bara tänker självhjälp utan liksom tillsammanshjälp. För vi har ju pratat om det här med att det krävs en hel by för att uppfostra ett barn.
Just det.
Men också, jag nämnde det tidigare idag för en grupp. Det här med mothering the mother. Jag älskar det uttrycket. Det finns inget riktigt sånt på svenska. Men alltså, som förälder behöver man också bli omhändertagen ju. Vi har ju också samma behov som bebisen på ett sätt. Att vi behöver bli sedda och lyssnade på och omhändertagna. Och som nybliven förälder, särskilt om man har ett barn med sömnproblem och kolik, så behöver man ju också sova och återhämta och sånt. Så jag tror ändå så här, när tabut försvinner mer och mer så tror jag vi kan gå tillbaka till att så här, just det. Det är otroligt värdefullt.
Att vi får vara sårbara ihop, liksom.
Ja, och att vi hjälps åt. För det är dit man måste, liksom.
Exakt. Ska bara nämna också att du pratade om det här ämnet i Vattnetgårds föräldragrupp.
Ja.
Så det kan man hålla utkik för. Det är en väldigt poppis grupp, kan jag säga. Ja. Kan man anmäla sig till. Nu går vi vidare. Mm. Det här med att prata ihop sig tillsammans med sin partner kring uppfostran och hur man vill att man ska liksom leva tillsammans som familj och vilken väg man vill att ens barn ska ta och så vidare. Hur viktigt är det att man pratar ihop sig om Jag tänker både stort och smart. Alltså, vissa saker kanske man ser som självklarhet. Att ja, men vi i vår familj, vi uppfostrar våra barn att alla är lika mycket värda, liksom, till exempel. Mm. Men man kan ju också gå in på detaljnivå. Typ, vad vill vi att vår son ska hålla på med för idrott? Eller vad vill vi att han ska bli när han blir vuxen? Eller jobba med? Alltså, allt sådär. Hur mycket ska man prata kring de här frågorna?
Jo, men det tycker jag man ska göra. För att annars kan det verkligen vara en källa till konflikt. Och man brukar väl ändå liksom rekommendera par innan de får barn att prata ihop er om typ värderingar och sånt. Och det kan ju vara typ ja, men det här med alla är lika mycket värda och sådana saker. Mm. Men sen när man väl blir föräldrar, då blir det lite annorlunda än vad man kanske kunde föreställa sig när man inte hade barn. Och det kommer upp nya frågor liksom, som man inte kan ha tagit ställning till innan. Som man får ta när man hamnar i det också, tror jag.
Just det.
Är typ lite så här skärmtid eller val av sport eller inte sport eller ja, olika sätt man ser på liksom barnuppfostran. Och som sagt, det kan ju verkligen bli en källa till konflikt. För det är också lätt att tänka så här att om vi säger nu att man tar en fråga om riskbedömning. Vad ska mitt barn få göra själv? Ska de få cykla i området själv eller inte? Och det är ganska vanligt att den ena kanske tycker absolut inte livsfarligt. Medan den andra tycker, jo men vadå? Det är väl bara att skicka ut dem. Jag cyklade här och där när jag var barn.
Ja, exakt.
Och man gör olika riskbedömningar som människor. Ja. Det funkar lite olika i våra hjärnor också. Så att, och det tror jag också är viktigt att ta med sig när man pratar om barnens uppfostran. Att det är lätt att tänka att jag sitter på the sanning liksom, om riskbedömningen här. Och sen är det inte så. Jag sitter kanske inte på den enda sanningen, utan vi gör olika bedömningar. Och det tror jag i och för sig också är bra för barn att också få växa upp och se att mina föräldrar tycker inte lika jämnt. Men man kan få ihop det ändå. Och man kan mötas ändå och komma överens och sådär. Men absolut att det är viktigt att prata ihop sig för att barnen ändå ska få förhör, att man ändå blir överens och att barn, det skapar ju en trygghet för barnet också. Det blir väldigt rörigt om den ena föräldern tycker en sak och den andra tycker något annat och sådär.
Just det. Ja. Ja, men och sen är det här klassiska att när barnet får ett utbrott på ICA för att hon inte får godis eller liknande. Alltså, vad gör man egentligen? Finns det någon så här go-to-move? Eller finns det något sätt att förebygga att det inte sker överhuvudtaget?
Ja, men nej. Eller ja. Jag tror väldigt många med barn i den här åldern, så här 2-3 år och uppåt, känner igen det här. Liksom, att det blir utbrott. Liksom. Och jag tror inte att man ska tänka att man aldrig får några utbrott någonsin. Liksom. För att det har ju med en självständighetsorientering att göra. Och det behöver barnet få göra. Men om jag tänker på det här med vad man kan göra för att förebygga. Så kan man lite grann tänka att det är samma som för oss vuxna. Att låt säga att det här händer nu. Efter förskolan, innan middagen. Man behöver handla till någonting. Barnet är trött, hungrigt. Och man går förbi godishyllan. Så är det lite samma sak med oss. Att är vi trötta och hungriga till exempel, då är det mycket svårare att låta bli godis. Eller sötsaker eller snabbmat. Liksom.
Mm.
Så det är ju det man får göra för att förebygga för sitt barn också. Ibland kan det vara så att nej, men man kanske inte ska handla med barn om man kan låta bli det. Men man kan vara ensamstående. Eller man kan, som min man har varit bortrest jättemycket. Då är det vad det är. Behöver jag handla, då tar jag med mig två barn till affären.
Ja, och sen tänker man väl också, jag tänker också att det här är en del av att man ska lära sig hur det funkar i samhället. Att man får gå och handla ibland och man får lära sig hantera liksom, sånt också. Även om det såklart kan vara, om man nu har möjlighet att gå själv, så är det klart att det kan ses som en fantastisk egen tid att gå på ICA.
Men det är väl det man kan göra för att förebygga att prata med barnen innan, beroende på hur gamla barnen är. Vad är det vi ska handla nu? Här finns det massor av saker och det här ska vi inte ha då. Ha rutiner för till exempel lördagsgodis. Vi käkar på lördag. Och att ta med sig liksom också att gränser sätts ju av kärlek. Liksom. Och det kan bli protester på det. Men på sikt så är det väldigt viktigt för barn att få med sig gränssättning också. Typ som du säger här, att man går in i en butik och jag vill ha saker, men jag måste hämma impulser och inte ta det. Det måste vi ju få med oss liksom. Även om vägen dit blir lite jobbig.
Exakt.
Och sen när utbrottet är ett faktum där på ICA vid godishyllan på golvet. Så här, vad gör man liksom? Och då är det ju mycket det här med att ha förståelse för sitt barn. Det kan ju kännas svårt i stunden när man själv, ja, men om folk tittar eller man behöver gå hem och så här. Men att ha förståelse för sitt barn, att jag fattar, liksom, godis är gott, du kanske är hungrig, vi är trötta. Jag tycker också det är gott med godis liksom. Och också att om vi säger nu att barnet har varit på förskola, säger vi, hela dagen, då har ju barnet med stor sannolikhet använt sig av sådana förmågor hela dagen. De kanske har suttit i en grupp, väntat på sin tur, fått reglera känslor, när man varit kanske i någon konflikt med kompisen och de har inte alltid fått som de har velat, för de har varit en stor grupp. Nej. Och då är de också trötta. Och det tror jag är viktigt också att ha med sig när utbrottet är ett faktum. Att ofta handlar det om en självständighetsorientering som hör till, som är viktig att få gå igenom. Och att man, barnet kan vara trött, för att när man är den åldern som hennes barn är i, då blir det ju ofta mycket nej under en dag. För barn vill väldigt mycket, men kan inte göra allting som de vill.
Nej.
Och det kan också liksom bli en frustration. Så att bemöta barnet i det, liksom, i respekt för att man förstår att det är jobbigt. Men vi måste sätta gränser. Och vi måste gå härifrån. Vi kan inte äta godis varje dag, typ, när man känner för det.
Nej, men precis. Härligt! Tack för det, Paulina Gunnardo. Missa inte hennes blogg på motherhood.se för mer kloka texter och diskussionsämnen. Och är ni inne på Motherhood, ja, men då kan ni ju klicka in er på min blogg dessutom. Hörrni, tack för att ni lyssnar. Ni är otroliga. Imorgon kommer bloggen. Vi hörs då. Kram, ha det bäst!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.